Ja, tack och lov. Jag tänkte vi skulle utgå från två stycken bibelord den här dagen. Nämligen för Josuas bok. Kapitel 3. Och från Hebreerbrevet. Kapitel 12. Jag kan lägga ett finger i Josua 3 och 5. Och förslagsvis inte samma finger på Hebreerbrevet 12 och 14. Josua 3 och 5 står så här. Helga er, ty i morgon, eller rättare sagt, jag ska läsa från början. Och Josua sa det till folket. Helga er, ty i morgon skall Herren göra under bland er. Helga er, ty i morgon skall Herren göra under bland er. Och från Hebreerbrevet 12 och 14. Sträva efter fred med alla. Och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren. Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren. Amen. Tack kära Herre att du ska välsigna ditt eget ord på våra hjärtan den här förmiddagsstunden Herre. Tack helige Ande för att du ska levande göra det och låta det få ingång i våra liv. Och låta det bära den frukt som du har ämnat att göra, Herre. Tack för att du välsignar den här stunden. Välsigna oss var och en, Herre. Tack för att du möter med oss på ett underbart sätt. Möt med mig, Herre. Jag ber dig. I Jesu namn. Amen. Ja, vi lever i en fantastisk skapelse. Speciellt så här sommartid. Så kan man konstatera att skapelsen är underbar. Från det att man tittar in i minsta lilla detalj så ser man den oerhörda precision som finns i vår skapelse, i Guds skapelse. Allt ifrån mikrokosmos fram till det där vi ser, kan med våra ögon se och känna. Allt det fantastiska som man ser när det gäller mänskligt liv och djurlivet och växtlivet. Hur allt med en sån precision, fantastisk precision, finns och existerar framför våra ögon. Och när man sedan vänder blicken och tittar upp i himlavärlden, himlarymderna, så vet vi om. Astronomerna säger att det finns galaxer bortom allt detta. Och då förstår man, och man får en liten känsla av vilken fantastisk Gud vi måste ha. Vilken stor Gud. Och vilka tankar han ändå har. Och man förstår just det, men samtidigt så är det så svårt att greppa och förstå egentligen Gud och hans väsen. Även om Jesus kommer oss till del och förklarar i mångt och mycket hur han Gud är, så kan man ändå inte till fullo greppa Guds storhet och Guds verk. Det står så här i Predikarens 8 kapitel, vers 17. Predikaren 8:17, då står det så här. Predikaren 8:17. Jag hör att det bläddras. Jag hoppas det inte är någon som sitter och läser en veckotidning bara. För jag antar att det är någon som bläddrar i Bibeln. Då väntar jag in. Predikaren 8:17. Då står det så här. Då insåg jag vad som gäller om hela Guds verk. Säger predikaren. Då insåg jag. vad som gäller om hela Guds verk. Det står det så här. Kolon står det, så står det. Människan kan inte fatta det som sker under solen. Hur hon än strävar och söker fattar hon det inte. Ja, även om den vise säger sig förstå fattar han ändå aldrig. Så säger Bibeln om våra försök och våra strävanden att kunna förstå och fatta Gud och hans oerhörda verk. Och i detta sammanhang så finns alltså du och jag. Detta fantastiska sammanhang. Vad är en människa att Gud tänker på henne? Kan man tänka ibland. Vad bryr sig Gud om dig och mig? Jo, han gör ju det. Han älskar oss varigen. Och hade det bara varit för dig och ingen annan så hade han ändå skickat Jesus att dö på korset för våra synder. För din skull gjorde han det alltså. Och när det gäller Guds fantastiska verk så konkretiserar Jesus det här när han får frågan om Guds verk i Johannes evangeliets 6:e kapitel vers 27. Johannes 6:27. Johannes evangeliet 6:27. Johannes 6:27, jag läser. Arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består. För hur den är, vi ju, som människor är ju i mångt och mycket uppbundna kring det lekamliga, det jordliga. Det är här vi lever. Men ibland så kan vår fokusering kanske bli allt för ensidig, så vi bara tittar på allt detta. Det jordiska, hur vi ska kunna leva och ha det bra. Jag fortsätter. Utanför den föda som består och skänker evigt liv som människosonen ska ge er, alltså Jesus. Ty på honom har fadern Gud själv satt sitt sigill. De frågade då, alltså människor runt omkring Jesus, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Frågar om Jesus. Jesus svarade, detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. Det är det absolut största och det viktigaste när det gäller Guds verksamhet och Guds verk. Det är Jesus Kristus. Och det viktigaste för mänskligheten och för varje enskild människa, det är att upptäcka denne Jesus, komma till tro på honom och börja leva tillsammans med Jesus. För utan Jesus så har man missat och tappat, gått miste om det allra viktigaste för varje enskild människa, för dig och mig. För det är Jesus som är livets mening. Gud har på något sätt skapat allt genom honom, i honom. Och han kommer också sammanfatta allting i honom en dag i framtiden. Att tro på Jesus är det allra viktigaste. Nu är det ju dock på det sättet att väldigt många människor inte tror på Jesus. Så är det ju. Och det är ju inte så lätt, får man väl lov att säga. Det är inte så lätt att tro på Jesus om man inte har blivit presenterad för honom, eller hur? Och så är det också. Många människor runt omkring i vår värld har aldrig fått höra talas om Jesus. Många människor i vår bygd och i vår omedelbara närhet har en vag idé om Jesus. Men de har ännu inte fått upptäcka honom och lära känna honom. Hur ska människor få lära känna Jesus? Upptäcka honom som är det absolut viktigaste och mest centrala när det gäller vår värld och när det gäller dig och mig som människa. Jaha, Gud han hade ju naturligtvis en plan och Jesus hade ju en plan också. Det är väl ett bibelsammanhang som kanske är mer citerat än vad något annat är när det gäller just detta. att Gud skulle kunna förverkliga, att Gud skulle kunna få presentera sitt verk, få presentera Jesus. Jag läser, du behöver inte slå upp det, för du har läst det så många gånger. Det står nämligen i Matteus 28:18 så här: då gick Jesus fram till dem och talade till dem: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Det är en programförklaring. Och så säger han de här orden som är en naturlig följd. Han kopplar det till just det här att han har all makt. För det är det handlar om. Att all makt har getts till honom på himmel och jord. För han säger nämligen så här: därför ska ni, säger han, på grund av detta, att jag är den jag är, säger han om sig själv. Så säger han så här då: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Det är uppmaningen och det uppdraget som Guds församling, kristenheten, och som du och jag som enskilda kristna har, att förmedla detta och gå ut och göra lärjungar. Och det fantastiska är att när vi tar det på allvar så är vi liksom inte lämnade åt oss själva. Eller liksom, Gud säger att nu gå iväg och nu är ni on your own. Nu är ni liksom på egen hand, nu får ni klara er själva. Nej, då säger han så här i nästa andetag, säger Jesus så här: och jag är med er alla dagar till tidens slut. Vi har ett löfte om att Herren ska vara med oss. Att vi ska få uppleva hans kraft i detta uppdrag och hans hjälp genom den heliga ande. Paulus funderar naturligtvis på de här sakerna också. Och han, när det gäller Guds verk. Och det är som att han vad ska man säga, skärper det, eller att han ytterligare pekar på vad Guds verk är. För han säger nämligen så här i Efesebrevets andra kapitel. I Efesierbrevet 2 står det så här från vers 10. Då säger han det om dig och mig: vi är hans verk. Du och jag är Guds verk. Alltså inte bara att han har skapat oss, utan vi är en del i den tanke som Gud har med den här världen. Vi är en del i hans plan. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Gud hade alltså en plan, och han har en plan, och han har suttit och funderat ut liksom hur han ska kunna nå den målsättningen som han har, den planen. Och då har han förstått att vi är hans redskap. Han har tänkt, han har planerat, och han har planerat någonting för oss. Han har förutbestämt saker och ting för oss, nämligen gärningar som är färdiga, att ungefär som när du går på morgonen, när du stiger upp ur sängen, jag vet inte hur du har det då, men om du hänger upp kläderna i garderoben eller om du har dem på en stol eller någonting. Men de finns där för dig allaredan, va? Så kliver du i dina kläder och klär på dig dem, va? Och då är du rustad för dagen när det gäller just den biten. Och på samma sätt är det när det gäller de gärningar som Gud har för dig och mig. Så är de förberedda. De ligger och väntar på oss i nära framtid och även i avlägsen framtid när det gäller vad det nu må vara. Gud har alltså bestämt någonting och förberett någonting för dig och mig för varje enskild dag. Han har en tanke. Han har stakat ut våra liv och våra dagar. Och det är helt enkelt upp till oss om vi vill säga vårt ja eller vårt nej till det. Det är ju upp till oss. Gud ger oss en fri möjlighet att välja där. Men det är goda gärningar som han har bestämt för oss. Någonting gott för oss varje dag. Förberedda gärningar. Men det är inte liksom alltid som det rullar på räls egentligen. Det vet man ju själv, och ibland kan man ha sina förhoppningar och tankar när det gäller saker och ting, och framförallt när det kanske gäller ens kristna liv. Och ibland så strular det till sig för oss. Så är det med oss människor. Det går inte alltid på räls. Det blir inte alltid som vi har tänkt oss eller som vi hoppas. Men i de lägena så vill Gud hjälpa oss och på något sätt rätta till oss och göra oss mer lyhörda och mer öppna och mer lydiga för det som Gud vill med oss och våra liv. Och därför så behöver han forma oss så att vi blir på det sättet som han har tänkt att vi ska bli. Han vill forma oss. Och när en människa bestämmer sig för att bli en kristen, man tar emot Jesus, bekänner sina synder, tar emot Jesus till frälsning, som du och jag har möjlighet att göra, haft möjlighet att göra. Man går dopets väg, man låter begrava sig med Kristus, och sen uppstår man tillsammans med honom i dopvattnet där. Så börjar en slags daning av oss. Han börjar forma oss efter sin avbild. Därför att när vi döps så blir vi ett med Kristus. Och när två personer får vi säga, Jesus och vi då, man kommer från olika sammanhang, så handlar det allting om att man formar sig. Precis som ett förhållande mellan man och kvinna. När två personer kommer från olika håll, olika bakgrund, olika tankar, kanske värderingar kan det vara ibland och så. När man då ska bli ett och börja kunna leva och fungera tillsammans på ett bra sätt, så sker det en formas man efter varandra. Precis på samma sätt är det med Jesus. Det står så här i Romarbrevets 8 kapitel vers 28. Romarbrevet 8:28. Och man kan som kristen leva ett helt liv utan att egentligen aldrig få uppleva det här, utan det beror alldeles på hur nära man vill släppa Jesus in på livet och hur mycket man vill låta Jesus få säga till om i ens liv. Hur mycket Jesus får bestämma. Står så här i Romarbrevet 8:28. Och det här är ju som fantastiskt löfte för oss, för dig och mig som är kristna. Att det är egentligen Gud som gör det här när vi närmar oss honom och när vi säger, här är jag, Herre. Nu får du fria händer i mitt liv. Det står så här. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. Alltså vi kan räkna med Guds hjälp och möjligheter i våra liv. Vi behöver inte oroa oss. Ty de han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Alltså Gud, han formar dig och mig efter Jesu avbild. Det är det som är Guds tanke. Att vi ska bli mer lika Jesus. Varför? Jo, därför att Jesus är urtypen och den sanna människan. Han är sann människa och sann Gud. Så Jesus är vad Gud hade tänkt om alla människor. Sådan är Jesus. Sådan Jesus är, så hade Gud också tänkt att människan skulle bli. Men på grund av synden, att synden trängde in i världen, så blev det inte på det sättet, utan en nedbrytning. Synden började bryta ner det här allt det fantastiska som Gud hade tänkt när det gäller människan. Och det är klart att det här är ju en process som kanske inte alltid är så lätt. Så kan det vara i ett förhållande mellan man och kvinna också. Att det kan det vara jobbigt att bli dragningar och så i den här processen när man formas efter varandra. På samma sätt är det naturligtvis när du och jag ska formas efter Jesu avbild, så är det naturligtvis inte helt smärtfritt. Det är inte det. Utan ibland så kan det göra både ont och vara svårt på olika sätt. Men samtidigt som vi läste inledningsordet, så finns det ett, för det här kallas för helgelsen, det jag beskriver nu. Att Gud helgar oss och vi låter oss bli helgade av Gud. Alltså renade, avskilda för honom. Så finns det ett fantastiskt löfte då som vi läste om inledningen här. Jag kan bara repetera det. Vi läste nämligen: helga er, ty imorgon ska Herren göra under bland er. Alltså det finns någonting fantastiskt i det här. Därför att där Gud får fria händer med människor och jag kanske till och med gemenskaper, där händer någonting fantastiskt. Därför att när Gud får fria händer, då kan han göra under i människors liv och i bygder. Och det är det man önskar som kristen. Tror jag du också önskar: gode Gud, låt mig bli till välsignelse. Låt mig få tjäna dig. Låt mig få vara ett redskap i dina händer. Det vill man ju. Det är ju så. Varför? Jo, därför man älskar Jesus och därför att man vill att hans vilja ska kunna ske både i ens eget liv och i andra människors liv. Så att det är ju den önskan som ska vara naturlig för oss naturligtvis. Därför vi älskar Jesus och vi vet att han är så kärleksfull mot oss, och även om det ibland kan smärta och göra ont, så vet vi ändå att det är för vårt bästa. Det händer någonting när det i våra liv som är slaggprodukter ska bli guld, så som det är tänkt. Och då kan man ju fundera sig: varför predikar till exempel jag om det här idag? Det är klart att det är ju, man har ju bett om att få vara ledd av Herren och så. Och det här, för det här är ett uppdrag som ledarna i Guds församling har. Att hjälpa till i den här processen när det gäller Guds församling och medlemmarna. Därför det Gud vill att en ren och helga församling ska ställas fram inför honom. Och då står det så här i Efesierbrevet 4 och 11. Som en liten förklaring på varför kanske pastorer poängterar det här. Kanske inte är så populärt alltid. I vår tid så vill vi att det ska vara så lätt som möjligt och det ska vara politiskt korrekt. Man vill inte att det ska bli stött av budskapet, utan man vill höra det man själv vill höra. Det står så här i Efesierbrevet 4 och 11 när det gäller just det här uppdraget. För att den här processen ska kunna ske i ditt och mitt liv och i ett församlingsliv. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. Och sen kommer då själva förklaringen till vad de ska göra. De ska göra de heliga mera fullkomliga. Och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Det är alltså vad Gud vill med oss. Att vi ska bli fullvuxna, att vi ska liksom växa till. Att vi ska bli mer och mer fullkomliga, som vi läste här. Att Kristi kropp som är församlingen, att den ska byggas upp. Och att vi också ska kunna utföra vår tjänst på det sättet som Gud har tänkt. Och som jag sa, det här, tyvärr är det på det sättet. Välkommen. Hej. Tyvärr är det på det sättet att de kristna och Kristi församling idag, med tanke på hur det ser ut ute i världen, att vi blir mer och mer hämmade, vi blir rädda på grund av att vi försöker bara vara politiska korrekta. Därför att säger man någonting, predikar man Guds ord som det är, så kan man få problem. Därför människor kan känna sig kränkta. Tyvärr är det på det sättet. Och många av de företeelser ut i samhället som Bibeln är klart och tydligt fördömer, det vågar Guds folk och Guds församlingen idag inte stå upp för, utan man drar sig undan istället. Tar inte sitt ansvar. Men det är sanningen, alltid sanningen, som på något sätt uträttar något och förändrar och förvandlar människors liv. Det är sanningen. För man kan aldrig bli en bättre människa, till exempel, om man inte får höra sanningen om sig själv. Man kan aldrig bli en bättre idrottare, till exempel på idrottens område, om man inte får reda på vad man brister någonstans och vad man kan förbättra. Alltså utveckling, att nå det fullkomliga, det som både inom idrottsvärlden och även inom den kristna sfären. För att kunna nå fram dit och kunna nå dit, så måste sanningen fram. Annars så blir det ingenting. Johannes, han säger så här i 17, kapitel 17. Och det är naturligtvis Jesus som säger det här då, men Johannes som skriver det. Johannes 17 från vers 8. Då säger Jesus så här: liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, alltså de troende. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de ska helgas genom sanningen. Alltså sanningen helgar en människa. Det på något sätt sker en slags rening när du och jag upptäckte att vi var syndare. För det är det som är vägen in i Guds rike. Upptäcker man inte att man är en syndare, då blir man aldrig frälst heller. Men när sanningen slog oss att vi är faktiskt syndare, vi behöver bli frälsta, det är först då också som Gud får fria händer och möjlighet att förändra något i den enskilda människans liv. Och det är någonting fantastiskt. För det är sanningen som gör er fria, säger Jesus. Och han själv är sanningen. Paulus säger så här i andra Tess 2:13. Men alltså helgelsen, att få se och uppleva Guds under mitt ibland oss, där har alltså sanningen en väldigt stor del. Därför sanningen, det berättar exakt hur denna vi är och vad vi består och vad vi befinner oss någonstans gentemot Guds ord och gentemot Herren själv. Andra Tess 2:13. Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder som Herren älskar. Ty Gud har utsett er att vara de första som ska räddas genom att ni helgas i er ande och tror på sanningen. Att tro på sanningen, att hålla sig till sanningen, det är så viktigt för varje människa. For each person is so important to be true, to believe in the truth, to be truthful. Kan någon översätta? It's so important because Jesus is the truth. Jesus is the truth. And that's why we have to be truthful and true. Jesus är sanningen, därför måste vi vara trogna, sanna. Tro på sanningen. Och som jag sa tidigare här, så sanningen, den kan göra ont många gånger, men den är nödvändig för en kristne och för Guds verk överhuvudtaget. Därför lögnen, den binder och den bedrar, och det är djävulens sätt att hålla människor tillbaka. Men sanningen, den befriar. Paulus säger så här i andra Korinthierbrevet 4:2. Andra Korinthierbrevet 4:2. Jag avhåller mig från all skamligt smussel. Jag använder inga knep och förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlåter i Guds åsyn åt varje människa att själv bedöma mig. Att lägga fram sanningen, att vara sann i alla sammanhang, det är så viktigt. Det är viktigt att du och jag är sanna i det vi gör och i det vi säger. Men sanningen, den har också en förmåga, därför att det finns alltid, precis som det, när Jesus gick här nere på jorden, så skapas det två olika läger. Vissa människor som tog emot honom och accepterade det han sa, medan andra människor som vände honom ryggen, ville hellre hålla sig till lögnen istället för att acceptera sanning. Sanningen, den har alltid, den på något sätt tudelar, den skiljer, vad ska man säga? Det är som en vattendelare på något sätt. Därför att den kan skapa splittring också. Det står så här i Galaterbrevet 4:15. 4:15 står det så här. Paulus, han fick uppleva det här när han kom till församlingarna. När han sa precis som saker och ting var. När han talade om i de olika församlingarna. Så här är läget här. Och så här är läget här. Så var det naturligtvis inte alla som tog till sig det här. Det skapade då problem istället. Paulus säger så här, Galaterbrevet 4:15. Var är er hänförelse nu? Jag kan intyga att ni gärna skulle ha rivit ut era ögon och gett dem åt mig. Har jag blivit er fiende genom att säga er sanningen? De som så ivrigt intresserar sig för er gör det inte i god avsikt. De vill skilja oss åt för att ni ska intressera er för dem. Paulus upplevde då församlingarna, eller församlingen i Galatien, att när han sa precis som det var, så skapade förvirring och skapade splittring. Därför att alla ville inte ta till sig det han sa. Men sanningen helgar oss, som jag sa alldeles för en stund sedan här. Det är den som på något sätt arbetar i oss. För den talar om, Gud talar om för oss att här befinner du dig nu. Och hit behöver du komma, så att säga. Den talar om, den navigerar åt oss och den säger oss var vi är någonstans. Och Gud, vi är Guds verk, ska jag säga till avslutning. Vi är Guds verk och Gud, han vill göra under mitt ibland oss. Och när vi närmar oss honom, när vi kommer till honom och lägger ner allting på något sätt och säger Gud, gör precis vad du vill. Jag tar till mig det du säger till mig. Du får fria händer i mitt liv. Då börjar den här processen där han kan göra fantastiska saker i vårt liv, i församlingen. Gud, han har inte gett upp om oss. Det står så här, jag ska läsa ett sista bibelord från Filipperbrevet 1. Det står så här. Så ser vi att Gud, han har alltid under kontroll, men att vi bör låta honom få ha den kontrollen också i våra liv. Paulus, han säger så här i Filipperbrevet 1:3. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Alltid i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så med alla. Jag har ju er i mitt hjärta, både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet. Delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Amen. Tack kära Jesus, Herre, att du ska välsigna ditt eget ord på våra hjärtan, Herre. Tack för att sanningen har en enastående möjlighet att forma oss, Herre. Våra liv, Herre. Din församlingskropp, Herre. Tack Herre för att du gör under mitt ibland oss, Herre. Men tack Herre för att du har så mycket mer, Herre. Du vill göra så mycket mer i våra liv, Herre. Tack kära Jesus, Herre, och i din församling och i den här bygden, Herre. Tack för att du vill möta med oss var och en, Herre. Tack för att du vill helga oss, Herre, och du vill rena oss, Herre. Tack för att du vill göra någonting stort mitt ibland oss. Himmelske Fader, jag tackar dig i Jesu namn. Amen.